Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då var det dags igen. Vasapodden 229 gången. Och idag ska vi vara med Emil Persson efter den här fantastiska starten på Ski Classics. Och så har vi nu i Vasapodden, vi ska prata om lite allt möjligt. Vi ska prata om blodpuddingen förstås, vi ska prata om det som har varit, vad som komma skall, träning, allt möjligt. Det vanliga Vasapodden, vi ska försöka få det så trevligt som möjligt. Och det här, vilken januari och december, och vilken start på säsongen både vi och han har fått. Så att häng med, så drar vi Vasapodden med Emil Persson.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson!
Och vi är trea!
Den här unga killen från Uppland vinner Marcialonga!
Det är Runar Skjöld-Mattisen, men det är den tyngsta av alla!
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogren, om nu vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckt och skaffat sig försprång på 32
sekunder. Men Britta Johansson Ogren höjer handen i luften! Vilken tjej vi har! Moälven står det på mössan.
Sådär, då har vi hoppat vidare, och den där gingen som nu det var ju en fantastisk gingen som Axel Svahn tryckte ihop i höstas här, och nu känner man ju att nästan att det måste göras om här efter alla dessa segrar som du Emil Persson har radat upp. Liksom, hur ska man börja en sån här podd? Vilken start på en säsong, eller vad säger du? Eller karriär, eller hur ska man säga?
Ja, det har ju varit någonting utöver det vanliga, absolut. Det är lite svårt att liksom greppa det själv också.
Ja.
Alltså här, vad man har åstadkommit, sen är det som så här, man är otroligt stolt och glad för det man har gjort, men kanske liksom hur stort det är väl kanske svårt att säga.
Ja. Sen är det också liksom där att du kan vinna tävlingar, det har du ju visat i flera års tid nu, att du kan slå de bästa, och att i fjol fick du också visa att du kan slå på många sätt, och inte bara i så många tyckte jag så förut att det var spurter som var, utan du kommer ihåg både Levi och Tarto i fjol och så här, men på det sättet du har vunnit i år och på det sättet vi har fått till det, så har du väl kanske visat även för dig själv och för oss närmast att säga att det är, nu kan du vinna i alla sorters sträng också, vill vi ju säga.
Jo, absolut, det är väl mycket, ja, det är ju någonting som man har tagit med sig efter de här helgerna, att verktygslådan har blivit betydligt större. Man är liksom inte lika, eller man är betydligt starkare överallt.
Ja. Jag vet att jag sa det till när vi pratade med längd.se här kring Edsostalen, när vi hade en, och så då sa jag det att jag tyckte att du hade varit starkare, om man hade aldrig varit så här stark som du var på en försäsong i år, och då sa jag Värnamo-rullen och även det vi körde i Liared, och sen vissa pass också har visat att du verkligen hade tagit kliv. Samtidigt så hade vi också pass där det inte gick så bra, och kanske tävlingar där det inte gick så bra på rullskidor och sådär. Hade du också den känslan när vi klev in här innan det här segertåget började, att jag har tagit ett stort kliv, eller är det ett överraskande för dig till exempel att Pato Piazza blir så väldigt bra?
Nej, det tycker jag inte att det är liksom så. Det, jag är helt enig med det du säger. Du har gjort en bra analys där, att jag har vissa pass i sommar och liksom vissa tävlingar. Ja, men, till exempel Värnamo-rullen och ja, men Liared-racet som vi körde nu i höst. Ja. Att, ja, men jag har fått en helt annan, högsta nivå har man väl alltid haft riktigt bra, men på något sätt att den har varit en stabilare högsta nivå kanske, har jag känt liksom att, ja, men vissa pass då har man känt sig ostoppbar, och sen har man ju alltid haft, jag är ju ändå den åkare som kan ha några riktiga bottennapp också inom veckan, men sen när jag oroar mig så mycket om dem. Det är liksom, jag vet ändå någonstans vad jag har i kroppen.
Ja, det får man ju säga. Och vi pratade den innan, du och jag här också. Det var ju i fjol också väldigt bra, men då krånglade det lite in mot säsong. Kanske saker som man under då liksom inte nonchalerar, men tänker att det ska väl inte spela så stor roll. Men, och du vinner Orsa, och då vet jag att du var inte supernöjd med liksom känslan varken före eller efter de tävlingarna och sådär. Och så sen blir du sjuk i Livigno inför Toblarsson, det var då som startade upp det hela. Och så sen när du liksom kommer in i din kontinuitet, när du kommer in i både tävling och träning, så från februari är du ju liksom på topp igen. Och liksom, man märker vilka små saker det är som gör, om man ska vara, alltså att du hade att man är bra och väldigt stabil och bra och liksom kanske kommer mellan, kan vinna någon gång och komma tia och sådär, till att där du är nu. Det är ju små skillnader som gör stora skillnader i resultatlistor.
Ja, verkligen. Det är ju, ja, jo, du har ju fått den frågan några nu av att liksom, vad är skillnaden i januari år och januari i fjol? Och så bara, ja men skillnaden i träning just under januari är väldigt likt. Alltså jag tränar lika mycket mellan tävlingarna nu som jag gjorde i fjol. Men det, skillnaden är ju liksom november, december kanske. Att, till och med oktober, att jag tog vara på när jag kände kroppen var tillgänglig på träning och liksom den ville träna. Och så bröt jag väl lite tidigare när jag kände att det var, den inte var mottaglig. I år jämfört med i fjol, då kanske det blev lite mycket jakt på det hela. Och så tog jag inte signalerna på, liksom, då sket det om och så bara körde man på. Och det är väl det jag känner. Den förändringen sista två månaderna mot vintern är väl som har gjort att man kanske har varit på den nivå man har gjort. Man har varit i december och januari nu.
Men du, trodde du att om jag hade sagt till dig när vi var i Edsåstaden där att, eller vi behöver inte ta du, alltså att en och samma person kommer vinna allt ifrån från Badgerstein till Marsan, hade du trott att det var möjligt att göra i Ski Classic 2023?
Nej, absolut inte. Det syntes ju så tydligt i fjol. Då var det väl såhär 7 olika vinnare på de 7 första loppen. Och det tyckte vi liksom, det var ju bra som helst, lite sensationellt att det var. Det hade väl aldrig inträffat förut, och så nu blir det helt tvärtom. Och det, så det hade man absolut inte räknat med. Men sen såklart, man hade ju, jag visste jag kunde vinna något lopp, men 7, det var ju lite över, eller 6 var väl lite överkant.
Ja, det är lite överkant, och man märker ju också nu att liksom det här har ju spridit sig, det har blivit stor, inte bara liksom i man märker att det här har ju nu har folk förstått och nu är folk imponerade, det kanske har varit tidigare också, men att just det här helg efter helg, man märkte ju på Marsan, både inför Marsan också, liksom kom han hålla streaken intakt, eller liksom, och du fick frågor om du var nervös för just den delen, att inte finna när det väl blev de stora loppen och så. Hur skönt var det i söndags liksom att visa, eller liksom också bara ta ett av monumenten på en gång? Var det någon, för du sa i en intervju att det spelar ingen roll, jag vill vinna allt och det är lika roligt att vinna allt, sa du efter Marsan. Var det så inför du kände också att jag har vunnit allt hela, så att jag har liksom ingen press på mig?
Ja, men lite så kände jag, att man hade fått den här, det hade gått så jäkla bra december 2 där, och sen hade man ju 3 raka i januari, och då bara, men nu har det gått så jäkla bra, så att nu kan man bara liksom, har man bara rida ut det här på något sätt, att kroppen är bra, huvudet är bra, jag vet precis vad jag ska göra. Så då, just i det så var man väl ganska liksom avslappnad inför Marsan, och liksom inte tog det här att ta den till så blir han historisk och han kommer inte spricka på Marsan för att det är en av de största loppen, utan det filtrerar man bort lite och bara fokuserade på sitt eget. Ja. Liksom tog vara på det man hade gjort innan, och att kroppen var bra.
Känner du att folk försöker försöker hitta liksom sätt liksom att det här, har du tänkt på det här? Det här kanske inte är så bra. Eller jag vet, bland annat så fick du en fråga inför liksom Marsan på presskonferensen där också, att har du ett tillräckligt starkt lag kring dig för att kunna vinna Marsan? Och du var ju ganska tydlig med att ja, det här är Runar, och visar år efter år att han är jättebra här. Och det, sen vart det ingen mer fråga av det. Liksom, har du försökt att, märker du att folk försöker liksom implementera tankar i dig att du, ja, men ska du inte börja tänka på det här, eller har du tillräckligt bra skidor, eller är formen god, och i fjol var du inte bra här, hörde jag någon gång och så där, liksom, försöker folk psyka dig?
Jag är väl för dum för att förstå att det gick här, alltså. Det har jag liksom inte tänkt på, utan att, inte på att de ska försöka psyka ut mig. De ställer frågor av dem så att de är intresserade av liksom att kolla liksom om man är medveten, men sen att de, om de försöker psyka ut dem på något sätt, det är för dumt att förstå.
Men du, å andra hållet kan vi vända på det där också, för du psykar ju också åt andra hållet, för att du och jag pratade ju vid, nu är vi inför Toblach här, ni har legat på våran mellanhöjd i Anterselva, och du har ju brutit ett sista intervallpasset, och det var ganska dålig feeling där, du åkte hem och la i sängen och sket i det istället.
Ja, exakt, vi körde grabbarna teamet. Vilken dag var det? Det var kanske på onsdagen.
Ja, jag tror onsdag innan presskonferensen, va?
Ja, precis. Ja,
precis.
Vi skulle köra typ 7x5 minuter uppe på stadion där. Och vi skatade upp och kände, fan, det är dåligt. Och så drar vi igång. Och så började jag tycka att kroppen känns ok i typ en minut. Sen bara, fan, det här är sög. Då släpper jag liksom gruppen. Åker ändå klart intervallen. Så jag hoppar om att det ska liksom lossna lite. Så drar vi igång andra. Då bara ger jag mig ännu tidigare. Så jag åker hem och tar på mig kläderna. Så lägger jag mig i sängen.
Och så
på eftermiddagen. Så då så skulle vi ut och löpa. Och då men jag kan göra ett försök i alla fall. Så, ja, jag tror jag kuta 10 minuter. Sen vände jag. Medan som andra fortsatte. Så då var jag så jävla otaggad.
Men hur känner du i grund och botten att det här är ingen fara inför lördagen? Eller blir du orolig? För sen, du sitter ju också på presskonferensen mittemellan de här passen och säger att jag har haft riktigt bra känsla de sista dagarna, så jag är väldigt hoppfull inför helgen. Har du det? Eller är det ett spel det där? Eller känner du liksom att du kliver av för att du känner att det här är inte bra för mig inför helgen? Eller är det, liksom, förstår du vad jag menar? För att det är ju fortfarande bara 3 dygn tills du ska liksom, tills du kommer vinna, och 4 tills du kommer vinna dubbelt.
Nej, men jag tycker att jag var inte så orolig på kroppen, alltså att det kommer att vara varken till eller från om jag genomför det här passet eller de här intervallerna, för det var ju inga, vi skulle inte köra superhårt, vi skulle köra liksom 5x5 minuter och 6x5 typ, runt 30 minuter liksom i ganska behaglig intervallfart, så det är liksom, just det passet är ju inte, det är inte det som är avgörande på hur bra eller dåligt man kommer åka på helgen. Och då känner jag liksom att huvudet var inte med mig den dagen alls. Liksom. Jag hade ju sovit lite dåligt på natten också. Så att, då känner jag att jag kommer bara få sämre självförtroende av att genomföra passet och bli avställd på varje intervall. Så då. Och tacka för mig.
Ja, det är häftigt. Men du, är det här också en grej som du tror att, som vi pratade om innan här, att du jagade, och du sa också till i en SVT-reportage för inför diagonellan, att förra året jagade jag och liksom sökte någonting hela tiden. Är det här en av de grejerna som visar att du vet att du är och du behöver inte söka, du har självförtroende att åka hem och lägga dig i sängen och vänta in de andra och sådär istället? Tror att du vågat gjort, det är svårt att säga, men om du inte hade haft de här bra i december och så här, hade man vågat gjort det här ändå, tror du? Eller hade man pinat sig igenom då och kanske bara tagit ner formen istället?
Ja, det där är hon nu med att det är ändå liksom, det är 50-årigt klassik och man har fått erfarenheten av träningen och liksom känna på kroppen och ta signalerna liksom och kolla på liksom helhetsbilden på sista dagarna och sista veckorna och inte se enskilda pass, för det är, ja, man kan ju analysera liksom enskilda pass till liksom det var jättedåligt, så drar man slutsatsen att man är helt värdelös form och för att jag inte kunde göra något svara 5x5 minuter. Men alltså, för typ 2 dagar sedan, då genomförde man 5 timmar utan problem. Och intervallpass innan hade varit riktigt bra istället. Och så då, det gäller ju att se liksom, ta in alla såna här, senaste dagarna och typ, så här dagen efter istället. Jag hade man tänkt att typ köra 2 timmar, men då bara, kroppen kändes bra, så då körde jag 3 timmar istället.
Ja.
En sån sak.
Ja, men hur skulle du liksom säga, Nu hoppar jag lite framåt, men om man tittar på den här januari i sig då, liksom, hur tuff har den varit fysiskt tycker du? Alltså hur, de här loppen och så, för att du har ju haft en enorm form och det känns ju som att många, vi ska ta lite frågor här snart, men många är ju liksom så här att har du ens gått maxen liksom och så här, och hur tuff är en sån här på helhetsbasen, men liksom både mentala men även fysiska, när du är i superform mot för i fjol när du fick jaga och inte var i den formen liksom?
Ja, den var betydligt tuffare. Ja, men både psykiskt och fysiskt i fjol.
Ja.
Det är ju som jag fått sagt på någon intervju tidigare, det här att sökande för jakten och osäkerheten och vilsenheten, det tar mycket energi gentemot när man är mitt uppe i det.
Ja.
Och skulle jag säga liksom fysiskt, så kanske det var första loppet som var det, ja, en postertal som var det jobbigaste.
Ja.
I efterhand, men sen jag tycker att kropp eller formen har blivit liksom bättre och bättre egentligen för varje helg som man varit.
Ja, men det var faktiskt det jag tänkte fråga, har jag tänkt på här. Om du nu liksom är några dagars liksom distans till det, då, det är inte mycket men det är några dagar, hur skulle du rangordna dem liksom i din formmässigt? Liksom, vilket var bäst? Och ta även med de här i december då. Liksom, när har du haft bäst känsla och när har du haft, om man får säga det, minst bra känsla eller sämst känsla kan man inte säga när man vinner. Men liksom, vilken har varit bäst och vilken har varit sämst? Skulle jag säga?
Det kanske är bäst, måste jag väl ändå säga, Marsan.
Ja.
Och sen näst bäst så kanske det är Baggerstein.
Just det.
Och sen är det väl kanske Mountain Challenge. Just det.
Ja,
ja. För där tyckte jag liksom att, eller första halvan är ju hemskt där, men sen, ja, sista halvan är ju, då är det en helt annan sak. Så.
Ja.
Sämst kanske skulle jag säga med Nostan här kanske.
Just det.
För då tyckte jag att då åkte man liksom lite med någon håll någon kilometer också, för att det är väl just den som kanske gör att man, den känns lite sämre, men
ja.
den är absolut inte dålig.
Ja, det är en ruggig sport på den om ett annat, när det väl släpper iväg allting.
Precis.
Men du, vi ska ta lite frågor här, och det är ju mycket frågor om allt möjligt. Och det är en återkommande fråga, det är ju den här med, det slog hårt i fjol när Johan Korsakarslan var hem till det och du visade din kosthållning som var blodpudding. Och då är det många som frågar om det fortfarande är blodpudding. Så frågar de här om ni kör mycket tonfisk, och så här, eller lever du fortfarande på blodpudding och godis och så vidare. Så det verkar vara liksom så de tänker att du liksom vinner. Men blodpuddingen, finns den ens med nere i Europa, tänkte jag säga?
Nej, inte i Europa. Nej. Jag har inte hittat någon där än. Nej. Men jag åt i veckan. Jag åt till middag igår och till lunch idag.
Ja, då är den definitivt helt klart med i kosthållningen i alla fall.
Ja, absolut. Men innan, ja, jag tror att i höstas var det halvåret med den, men det kommer perioder. Den är mer.
Ja, det är bra, det är bra. Du är så,
tonfisken är väl lite tvärtom då. Då skulle jag säga att den är mer när vi är väg på tävling och mycket mindre när man är hemma, då är det nästan ingenting.
Ja, och ni har ju tagit
så,
det där
då till, då är det lite mer ädelfisk som man fiskar på, lite röding och öring.
Men du, ni har tagit det där till en ny nivå, för att ni hade ju Josefin Nils fru med här under ett par veckor och hon skulle, och hon, det är nästan bara ris och så lite sylt nu inför tävlingar.
Ja, precis. Vi har ju tidigare år, då har det varit kyckling och ris, men nu har det blivit ris och sylt och typ soja och, eller ja, vi har kuttat på proteinet och fibrerna helt.
Ja. Du, sen har vi Daniel Holmgren här. Han frågar ju väldigt rå fakta som du ska säga nu. Längd, vikt, syreupptag och så. Ja, vi kan börja där. Eller vi tar dem till det. Längd, vikt, syreupptag. Har du det på papper? Eller vet du ungefär vad du har?
Ja, 1,85 på 80 pannor. Syreupptaget, det vet jag inte.
Nej, det
vill jag inte veta heller. Det tror jag är dåligt.
Då går vi till en annan som jag vet att du tycker är dåligt. Personbästa, frågar Magnus Karlström på 5000 meter skijärg.
35 kanske?
Ja.
17.35. Ja, det var ju höstas då, september, oktober. Så det var ett tecken på att man hade tagit utveckling.
Ja, verkligen, verkligen. Sen är det en Martin här som frågar, blir Emil första långloppsåkare att få kontrakt med Red Bull? Men det är ju faktafel där. Du vet att det är en långloppsåkare som har haft Red Bull i pannan tidigare, va?
Ja, det låter bekant.
Bill Impola hade ju Red Bull.
Ja, precis. Det är väl den diagonala där, va?
Ja, precis. Han körde ju, de hittade ju något väldigt roligt med Bill och Bull där. Så de hittade ju någon slags lösning där. Och David hittade någon lösning med teamet också, tror jag, som var Experiment. Tim Coop kanske var. Så att den finns. Får vi se om de hör av sig snart Red Bull då, kanske.
Ja, exakt. Vi får jobba på den då.
Ja. Och så den är med den fråga som vi får otroligt mycket nu. Och det är, många tar det för givet, andra frågar om det är så. Vad har du ändrat i träningen inför den här säsongen? Och det, ja, du kan ju börja där, vad du själv ser som skillnader eller inte skillnader.
Ja, den frågan har man fått rätt mycket nu sista veckan. Ja. Det är ju ett tråkigt svar, det är att jag inte ändrar några... Inga större saker. Det är liksom något enskilda småpass. Liksom.
Ja.
Man har kanske kört en timme längre på vissa pass, så har man väl kört en timme kortare, men i den stora hela så är det liksom lika många antal timmar, samma grundtanke i träningen som jag haft senaste, ja, sen jag kom in i teamet senaste ja. 5 åren. Och att man, det handlar ju om att man ska vara stabil då, liksom, och kunna ligga på en rätt hög belastning hela tiden utan några avbrott. Och det är väl som en man, ska man säga, ligga på, ja, 20 timmar konstant från maj till säsongstart.
Ja.
Och sen är det upp, det är svårt att genomföra, så det blir alltid någon vecka med 5 timmar och så kan det bli någon vecka med 30 timmar. Men just det här kontinuerliga och gör jättemycket, tycker jag.
Ja, det känns som att ända sedan ni började, det är ju du och Lars Ljung som har kört den ända sedan starten av teamet egentligen, och just det här att den som vi kallar flata träningen, alltså inga djupa dalar och egentligen inga jättetoppar heller där uppe, kanske någon gång så där, för att det är roligt att testa vad klara att göra på en 7-dagarsperiod liksom i mängd och så, men och så sen lägren där ovanpå som liksom blir lite tuffare och så tuffa på så, och så sen. Det är väl mycket svaret på den, som precis som du är inne på, är ganska tråkigt, men det är alltså år efter år av kontinuitet och hård träning lönar sig på något sätt.
Ja, precis. Och det har ju visat sig nu. Men lägren har ju varit, de har ju blivit tuffare också,
ja,
i år än vad de kanske har varit tidigare år. Eller så här, just planen i sig har blivit tuffare, men jag har blivit bättre så jag klarar av dem bättre, så att när man kommer hem så... Första året då kunde jag ha 4 vilodagar efter ett läger, ja, för att verkligen hämta hem det, men nu är det liksom, nu kan det räcka med en.
Ja, det räckte till och med 4 timmar en gång här, Emil, när du varit kvar i Ulricehamn ett dygn extra än de andra, då du och Nils varit kvar. Då var du ju ute redan, förlängde lägret till och med efter någon tävling, efter var vi Värnamorullen, va, som du var ute och sprang på kvällen där och så här också.
Ja, exakt.
Så.
Nej, och det är väl liksom sånt man måste vara... var liksom medveten om, att efter vissa läger behöver man mer att vila och efter vissa läger behöver man mindre.
Ja.
Även om exakt lägen ser likadan ut. Så det handlar om att lyssna på sin kropp.
Precis, precis. Du, en fråga här från Tobias Värme. Har du hittills maxat på upploppet? Det ser ut som att det finns både 1 och 2 växlar till. Det är en intressant fråga.
Ja, men de 2 första loppen har man maxat.
Ja.
I Baggerstein och i Nostan då. Och absolut fostertaler.
Ja, just det.
Det var ett hemskt upplopp.
Ja. Men jag har ju analyserat Marsan både 1 och 2 gånger, både för din del och för teamets del och för hela helheten. Liksom, det som jag slås av på Marsan här, det finns ju 2 saker, det finns många saker, men det är att som du och jag var inne också på när vi pratade upp, jag visste inte hur det hade gått i bergspriset för dig, men då att Tord vann den, och han gör ju en jättefin backe, för han kommer ju in lite längre bak ner och får ju åka i kapp liksom, så det är ju väldigt imponerande. Men sen en sak som slår mig väldigt mycket också, det är hur överlägsen du är på upploppet, men han, Tord i sin tur, är ju lika överlägsen alla andra på, han är ju lika långt före 3:an som du är före han, så det blir,
ja,
det händer mycket där sista 100 meter alltså.
Det är ju en grupp där på 6 pers med 100 meter innan upploppet, och sen
tar du gränsen.
Ja, då jag hade väl lite, hade mycket att köra med där, så då, när jag var först så kunde man så här, jag åkte rätt mycket och tittade bakåt och sneglade bakåt och just för att kolla om det var någon som klev ut ur utmanan, men sen kände man väl på upploppet att man kunde trycka lite till.
Ja. Du, han ger dig en, har du hört Gerdardens intervju på SVT efteråt?
Nej, jag har inte suttit och, eller jag har inte kollat igenom loppet.
Nej. Det är ju en hyllning, en fin hyllning. Både frustration, men även om man liksom ser positivt på det, så är det ju en väldigt fin. Vi kan lägga in den här förresten, så kan ni få höra den på podden också.
Vasapodden.
De är magiska.
Jag tar den andra plats. Det går inte att göra mycket åt Emil Persson för tillfället. Hur var det för dig?
Det var en fin, väldigt fin konkurrens. Den är hard, den här Marcelongan. Den kräver sin man alltså, med jobbing. Lite taktik underveis, lite krasch och krangling som det alltid är. Men Emil Persson visar att han är raskast, han är starkast, uppover, bortover, hvor som helst. Så vi må bare hjem og trene. Det er ikke verre enn det.
Hvor hoppløs kjennelse for tilfellet. Han er jo helt ostoppbar.
Han er det. Han går og han er veldig taktisk smart. Og det synes jeg er gøy. Han vet hvor han skal gå. Jeg irriterer meg jo. Jeg irriterer meg maks, som han gjorde inn i bakken, skiver ut, liksom, tar kontroll på Morten Eide Pedersen, blokkerer meg der. Han er rett og slett kjempeflink taktisk og så sterk. Det er vanskelig å slå han. Så det
var det frustrerat
han. All heder til Emil, for han gjør det riktige, og han er sterk, så det er men bare bok og hjem og trene.
Vasapodden.
De er magiske.
Nu har inte Emil hört det, men nu vet ju ni lyssnare vad vi pratar om. Men just det här att han är liksom både irriterad men samtidigt väldigt imponerad av både det taktiska kunnande men även det fysiska nu, och liksom just det här att du går ut och stänger han vid rätt tillfällen, inte förut på något sätt liksom att ta din position och sådär. Hur bra koll har du sista liksom fem, eller vi ser hela sista backen i Marsan?
Jag skulle säga att vi måste börja liksom ända ner i,
ja, gärna,
i Molina, in mot där, så att då får jag jättebra hjälp av Runar.
Ja.
In i Molina, så jag kommer väl in i den byn på de fjärde, femte gubbe.
Ja.
Så är det lite stök och bök genom den. Men sen utgången så är det som Runar gör ett jättebra jobb där och får in mig i tredje position bakom Tord. Och så blir det väldigt utsträckt och dragspel ut i byn. Så då är det som, det ligger helt perfekt där och har inte gjort någon större acceleration men att jag driver upp farten. Och
jag ska stoppa dig där en gång. För att vi har fått en fråga om det. Hur mycket styr du Runar sista milen? Skriker ni åt varandra eller hur funkar det där? Vi kan ta den. Vi flikar in den där mitt inne i repris och berättar här det jobbet ni gör där. Hur går det till? Gör han det för, alltså, vet han vad han ska göra eller får du styra han eller styr han dig?
Ja, vi, precis när vi åker passerar kaskatan på vägen ner över en smal bro så är det ju Stakston, Claes och sen till som kommer iväg några meter. Ja. Och så ligger två akidäler framför mig eller genast på något som Runar också bredvid mig. Så ja. Säger jag till Runar att ja, men, gå upp och ta den där direkt. Liksom.
Ja.
Och den plockar jag direkt och den styr ju jag han med. Men sen den här körningen från Molina uppöver så hade vi den planen liksom redan innan att, och det har ju varit hans parti, han har ju varit stark de senaste åren.
Ja.
Man visat, så han har, där kunde man ju lita på han, känner mig hur trygg som helst att det där fixar han.
Men du sa till mig också efter morgon att du han blir lite orolig, inte där nere men lite tidigare, för du hade inte sett Runar på 2 timmars skidåkning.
Ja, faktiskt. Det var första gången jag såg han, det var väl vid VM-stadion.
Ja.
Då har vi ändå åkt 55 kilometer.
Men hur är det Daniel? För vi lägger en plan och Runar han lovar ju egentligen att ja, men jag kommer, eller han räckte upp handen. Jag frågade vem hjälper till in mot starten och han sa ju att ja, men det, jag är väldigt gott självförtroende så jag gör det. Släpper du det liksom åt, ja, men till, sen går det inte till 100% för han kan ju både få magsjuk och ha dåliga skidor eller någonting, men liksom släpper du lite ändå och tänker att Runar kommer här då? Eller, hur tänker du det läget?
Jo, jag känner väl att jag är ganska cool om att är det inga yttre faktorer så kommer han fixa det.
Ja.
Men sen så jag pratar med Alvar och Nissen om vända under, ja men efter Mojena tror jag det, då är jag bara, har ni sett Torleif och Runa någonting? bara nej. Bara, ja, jag såg dem, men det var länge sedan liksom. Så då blir man lite så här, lite nervös, men det finns ju ingenting jag kan göra åt det ändå. Då är det liksom bara fokusera framåt och hoppas han kommer, och det gjorde han ju.
Och till den här historien ska jag också läggas att Rune har varit väldigt pissnödig där, så han stannar ju på backen som var bergspris i fjol. Vad heter den nu igen?
Soragan
och pissade och varit långt efter där, och då har man ju då, alltså han själv var ju inte alls stressad över det liksom, men Torleif kom ju där och tänkte, vad fan, han var lite stressad, han tyckte han var långt bak, och så står Rune och pissar i diket där, så att ja, det är som sagt, det är ju lite Runars sätt att tävla. Han är ju ganska lugn i den situationen, så att säga.
Ja, precis, och det är därför man, han är en sån lugn åkare, att man kan känna en sån trygghet i honom, att han kan man lita på.
Ja, men du, ta tillbaka oss. Vi var på väg ut ur Molina när du ville börja berätta hur du kände.
Ja, då låg vi ett spår där, och så kommer Ragde-tåg upp till vänster om en. Och så då blir man ju liksom lite instängd i högerspåret. Och sen vet man ju aldrig just sista 500 meterna in mot backen. Och så här, man åker och snöjrar bakåt. Kommer det några fler som vill köra? Just det, positionskriget in mot bron är ju lite nervigt. För det är så här att det är det alla snackar om. Och alla liksom tänker på att man ska vara topp 5 in i backen. Och det är som en jäkla fighting där. Men lyckas hitta liksom alla bra vägar där, eller kommer jag sexa in i backen. Ja. Sen är det ju som när jag kommer in genom tunneln och här, så upp första två särperna är väl ganska de tidiga där. Då är man också lite såhär, men är det någon som har en såhär grym superdag som kommer dunka nu? Men Mårten sätter liksom en jäkligt bra pace där, och som alla är nöjda med, och då känner man ganska tidigt att man har bra träff och bra kropp. Så då börjar man känna liksom att kontrollerat. Att man ser, tittar upp att jag ligger väl som fyra där då. En vända och ser att Oskar släpper några meter. Så här, fan, nu släpper han 10, 20, 30 centimeter. Och sen blir det liksom en meter. Så bara ligger kvar lite. Så bara kliver man om och tar den luckan. Och det känner man liksom att den har man ganska bra kontroll på.
Ja.
Och sen var det bara bevaka in den mot sista 500-ringen.
Ja, det var en mäktig avslutning. Och vad tycker du själv? Många som har sett i social media och så, liksom, det nya upploppet. Vad har du för, eller nya upplopp, nya avslutning, nya sista kilometer egentligen? Vad är bättre än det?
Jag måste bara säga det. Du, som möter upp oss i botten på backen.
Ja, precis, efter
just då får jag liksom så här lite flashback från för 2 år sedan liksom, att fan, det här läget, det var exakt det för två år sedan också. Så då var det liksom bara lite flashback, men det var lite sämre med det.
Men du hann tänka det då liksom, du får den feelingen i kroppen, så att säga, så du hinner ändå reflektera över det.
Ja, då var det där att, ja, men första särpan där då skriker liksom, kom igen, och så bara, ja, men just det, så här var det 2 år sedan. Och sen när jag åker upp på den här långrakan, då bara, fan, nu ska jag gärna komma härifrån höjandes.
Ja,
det gör du också.
Och jag försökte få till det att det var, du hade ju då Nygård på skidorna, och så Gärdalen bak på han, och sen var det ju inga fler. För att det där har ni berättat för mig många gånger också, att alltså, just i Marsa, man vet ju liksom, det är ju som en liten torktumlare där nere, och sen kommer man ur, och så vet man ju inte vilka som har kommit ur och är med egentligen, för det blir ju väldigt hektiskt där, och det är folk och det är helikoptrar och skotrar, och sen är det väl egentligen lite efter särperna där som backen sätter, så ni kan liksom börja liksom se vilka är med och så vidare.
Ja, det är väldigt, väldigt bra att man får den rapporten om vilka som är med bakom.
Men du
är... Nej, sen backen är ju, ja, där det delar sig nu, gammalt fick man ju pusta någon liksom, gick åka lite fortare, man fick andas lite, så här, ta lite omtag, men nu blev det väl tvärtom, det blev ju 2 jättebranta serper där.
Ja.
Men sen efter det så blev det ju jättefin då, bra lutning och väldigt rättvis.
Ja.
För då var det ju bred hela vägen upp till mål. Tidigare har ju varit liksom, de har inte kommit förbi genom en pistmaskin, så då har jag stått och packat med spade, det har varit ojämnt och ett spår, alltså. Nej, så målgång eller sista nya backarna blev mycket mer rättvisa och bättre tycker jag. Så det var en kul.
Du, hur var det att vinna för publik? För det var bra drag där inne. Torget var fullt och upploppet på ena sidan där man, kanske bägge, men jag tänker i alla fall på ena sidan var det ju mycket folk så att säga. Det var lite skillnad mot när du vann för 2 år sedan. Då var det tyst och lugnt där inne.
Ja, precis. Jo, det var ju absolut jätteroligt. Det är en jäkla folkfest.
Ja.
Det var det ju sen hela tiden där på Blomsterfemmen. Sen var det ju kul att vara kvar på prisdelningen som det var 4 där. Ja. På torget och det var ju folk hade suttit på afterski där några timmar, så det var ju någon som var lite slirig och någon som precis kom i mål, så det var en jäkla stämning där, så det var lite roligt. Om det är ju en del som man egentligen nästan aldrig är med på.
Precis.
Det var roligt att se.
Ja, jag uppskattade redan blomsterceremonin som är då, alltså att säga att den är kanske en kvart efter att Karro, ungdomstjej kan man säga, går i mål. Sådär. Och liksom vi som gillar att vara transparent och vi som gillar motionären alldeles, liksom vi, det är våra kompisar, och du får stå där och liksom ta emot och de kommer i mål och man ser liksom genuint de här människorna som vi träffar på läger och som följer oss, som är provtränare och som skriver frågor till podden när de kommer i mål, och liksom den glädjen och vad glad de blir och de tar upp telefonen och välter, vill fota på dig och de har ju gått i mål för 10 sekunder sedan. Det var också en liksom väldigt trevlig grej med att de hade flyttat ner liksom det området till, ja, där de, alltså en meter från där de går i mål egentligen.
Ja, verkligen. Det var superbra.
Så, ja, det var... Du, en annan sak som jag pratade med Runar om idag som är lite intressant, det är att han gör ett otroligt bra jobb för oss och gör ju precis det han ska göra. Och så här, han sa också idag att ja, men jag hade koll där inne mot slutet av backen, för att hade vi måste så hade jag kunnat satt in oss i backen först, men vi hade koll på det där liksom, så att det var lugnt. Men han var väldigt missnöjd med sin backe och tycker att det jobb jag gör ska jag ändå kunna vara med liksom, topp 8, det är min ambition och där ska jag vara, så att nu måste jag göra ett bra jobb. Men så säger han också att det sjukaste av allt är att jag aldrig varit närmare segern i Marisalonga. Och då har den här killen varit 8 i alla fall på Marsan och strax efter 10 någon gång och sådär. Vilket fält det finns. Alltså det är många som åker fort.
Ja, verkligen.
Alltså vi drar in 30 stycken på en minut i mål liksom, på det här. Och jag vet att när du kom 9 där första gången, då var du 2.09 efter liksom, på 9:e plats. Och nu är du en minut efter på 30:e plats.
Fan, det var... Ja, det har blivit en jäkla bredd.
Men tror du också att det här... Det är klart, bredden är ju den stora. Men kan det också ha att göra med den nya målgången? Det blir lite kortare, men också just att när man kör om segern och så fort som ni kör liksom på den gamla vägen upp, där det går liksom, du ser att det går lite fortare och sådär, att det trycker ihop nu, för det är ju inte samma höga hastighet, det blir mer gnet upp, och säga att om ni hade de snabbaste hade 16, kanske 17, kanske 20 en bit där, och man är trött och så orkar man ha 16, och nu håller man kanske 12 i de här branterna och den som är trött och håller 11, jag fick någon känsla av att det kanske har någonting med det där lite att göra, backen är lite annorlunda också nu.
Jo, det har du nog lite rätt i. Absolut. Skillnaden är att det blir mindre när den går långsammare. Man ser ju liksom, det är ju Oscar och Saxa väl i Särpan där, och det är som, han tappar ju kanske 1-2 sekunder på det gentemot oss, vi som, eller några som stakar, och det är som jämfört med kanske där hade det varit gammalt, hade man liksom kunnat driva upp en jäkla fart på upploppet och utöver där så. Så det har du lite rätt i. Sen är det väl liksom, ja, för mitt första år när det var Petter Eliasen.
Ja, det var en annan.
Var helt vild på Marsan, då gick det ju fort. Ja, från start till mål. Men jag tyckte det gjorde även i år. Men det var väl många som bidrog till att det var hög fart.
Ja. Du, vi tar lite mer frågor medan vi går vidare här. Men det här är en fråga som Trilleturen har skickat in till oss. Hur ser du på möjligheten att hålla formtoppen hela säsongen? Eller hela vägen in i kaklet? Och då menar vi Trilleturen på Valborg. Den ska vi åka, har vi lovat. Vi har ju läger där uppe också.
Ja, jag tror det blir kul tävling. Olle, den nyblivna SM-vinnaren, gick ut och skylt om att han skulle ställa sig på start, så jag tror han blir absolut favorit på det, men jag ska väl försöka försvara min seger därifrån.
Ja, det måste vi göra. Det får vi. Ja. I år tar vi upp Vallabussen också, så då ska du ha lite bättre förutsättningar i år också.
Där har vi nog några minuter att tjäna också. Men absolut. Det är en jätterolig tävling att köra.
Ja, för att det är ju Edsestaden som vi har, som vår samarbetspartner är ju inblandad i det där. Och de är ju väldigt glada i det här loppet. Och det här är ju ett lopp som går lite under radarn för min del. Men 240 startande förra året, och det kommer ju bli mer i år. Och det går från Trillevallen till Edsestaden, va?
Ja, exakt. Så det är ju det är mest utför. I fjol var det väldigt dåligt väder. Det var,
finns det legendariska bilder på det?
Och det var ju jätteblött. Men det är ju startade vid Svanbacken och Trillevallen. Start upp för vad det är, Ripkallhöjden. Det är ju en backe på några, kanske var det, 100 höjdmeter. Den är väl rätt tuff. Men sen är det några kilometer platt och sen åker man över, vad heter den höjden då? Jag minns inte namnet på den, men sen därifrån så är det väl 10 kilometer i alla fall.
Ja.
Lite fint början, den första början, men sen är det ju bara utför, ner mot mål. Så. Jättehärlig bana.
Ja. Ja, det ska vi försöka hålla form. Men den absolut vanligaste frågan nu, det är ju liksom hur ska Emil rida på den nuvarande formen? Måste ni bryta av eller kommer ni bygga en ny form? Hur är det jobbigt att behöva hålla form? Det är jättemycket frågor om det här, och då pratar vi om Vasaloppet förstås. Hur känner du själv för det där? Är det en press eller känner du att men jag ska rida, eller hur tänker du själv?
Ja, absolut. Den har man ju funderat mycket på. Det är som sagt 4,5 vecka kvar. Det var sen, och det finns det man kan se det på många sätt. Det är mycket tid kvar. Man kan hinna göra mycket, men samtidigt så går det väldigt fort med 4 veckor. Vi har ju 2 tävlingar emellan. Så man ska inte komma hem och bryta någon dag och bara chilla och ta det lite lugnt, men för att sen kanske börja jobbet mot och driva lite mer form mot Vasaloppet.
Ja.
Och då kommer det ju säkert, det kommer ju bli kanske en formdipp över Orsa till exempel.
Mm.
Men jag har ju haft ett upplägg de senaste 2-3 åren som jag tycker har funkat bra till Vasan. Och då har jag haft 2 olika utgångar från januari också, så att den har ju varit. Och jag kör ju samma grundtanke framåt Vasan i år också. Och bara lita på den.
Ja, det är det. Du, en annan fråga om Vasan här får vi. Det är både du och jag, men du får svara på den. Det är Mikael som frågar. Hur känner du ni för laget inför Vasan? Järnby var väldigt kritisk efter förra året. Nu har väl både Nils och Runar visat att de är dugliga hjälpryttare. Det här är en intressant fråga. Och jag gjorde en liten reel igår där vi hyllade de andra och... Ja, vad känner du själv? Jag ska inte säga någonting förrän du får. Hur känner du laget? Och inte bara att de hjälper, utan hur känner du hur laget har varit under januari?
Vi har varit jättebra. Superstarkt lag. Vi har verkligen åkt tillsammans på en ny nivå i år, tycker jag. Och att vi har varit 6 stycken i Kungan. 6 grabbar. Bara det gör vi jättemycket. I fjol var vi 4 som mest, och då är det bara 50% mer i år. Det är rätt stor skillnad, och alla har väldigt bra nivå, så det känns väldigt bra inför Vasan. Och Torlef, som han kan man ju kalla lite Vasa-expert, han har ju 2 pallplatser, och han visade i fjol att han var jättestark sista 10 kilometerna. Så just en sån sak också, att man får in en sån rutinerad Vasaloppsåkare och visar att han kan stå hela distansen, skapar ju också en trygghet.
Och Torlef ska vi säga, det har vi inte sagt någonstans, men det kan vi säga nu. Torlef var ju väldigt stark på Marsan också, men knäcker ju staven på stadion och får egentligen ingen ny fungerande stav 5-6 kilometer senare. Så därav hans dåliga Marsan. Annars har ju han gjort sin bästa i januari, vad jag kan komma ihåg. Nu vet jag inte om det är fakta rätt, men i alla fall med några riktigt bra resultat och Pato Biasa som toppen liksom, att verkligen bra. Och så sen har vi ju Nils som gör jag tycker både Nils och Runar sista 2 veckorna har gjort väldigt väldigt bra lopp för laget och även för sig själva. Men vi börjar diagonellande där du hyllade Runar för att han höll på att ställa av hela fältet på flygrakan och liksom neutraliserade hela något annat lag att kunna göra någonting där under många kilometer egentligen. Och och Nils går in och kilar sönder en offensiv från Ragde som man vet ju inte, alltså, det blir ju inte så mycket när de är där, men man vet ju aldrig, alltså, som i fjol när vi inte kanske var där alla gånger, då var det ju såna här grejer som du fick jobba in och kämpa in som sen vart förödande mot mål liksom.
Ja, det är ju precis. Det är som att, men det blev ingenting, för det var väl skitsamma att man hade någon hjälprutt.
Precis.
Just att det här att de är där och visar sig dödar ju mycket.
Ja, precis.
Det är som så här att Nils, han gör ju ett hästjobb i mitten. Han går ju lite på marsan, är lite utbrytning. Och sen efter Predat så gör han väl något jobb till. Och sen pratar jag med honom och bara, jag är helt kejk. Vill du ha en gel? Och då hade jag precis tappat en gel, så då får jag ju hans gelflaska.
Ja.
Och sådana saker, liksom att det här med att vi snackar mycket om att vi ska hjälpa in i liksom sista sekund.
Ja.
Det är bättre att vi är där uppe och hjälper till än att slantra in sista klungan.
Ja.
Och det var ju liksom så jäkla tydligt på det, att han hjälpte in i sista sekund sen så var han cake.
Hur, för jag vet ju liksom att alltså, och när vi har någon där framme, man kan ju, man ser ju också på dig då att har vi ingen där framme, då vill du gärna vara bland de absolut första under stora delar av loppen. Men kommer då någon av de här fram, och Alvar är också fram och visar sig att ta lite sportpoäng och sådär, då ser man också, medvetet eller omedvetet, jag vet inte om det är med det, men då vågar du slappna av lite grann, du dricker vid något tillfälle, du släpper några gubbar och sådär också. Och det är ju en sån här sak man kan göra när vi är fler också, att du behöver inte alltid vara på helspänn, för du vet att nu har vi kontroll där framme ändå, liksom Nils kontrollerar det här där framme.
Ja, precis. Det är helt riktigt.
Bra. Vi tar den där av formtoppen, var du inte så orolig för. Det här är också Jimmy Koivisto. Han brukar fråga ofta. Är Kardin enbart en konkurrent i spåret, eller fick du ont i hjärtan när han kroknade i backen?
Jag fick lite ont i hjärtan när han kroknade, absolut.
Ja,
För vi tränar så pass jäkla mycket tillsammans och hänger mycket, så att jag vet liksom så att han lägger ner precis lika mycket jobb och tid på det här som jag gör, och så han kroknade lite så.
Sen har Stian Berg ställt en fråga här. Korv, öl, skoter eller damer, vad är det som ger mest succé? Eller vad gör succén, vad är viktigast?
Korv, öl, skoter eller damer? Ja, men det blir väl,
det låter som ganska mycket vår det där, tycker jag.
Ja, jo, precis. Det är vårsäsongen. Då ska jag väl kategorera. Ja, det är skoter, öl, korv och damer i den ordningen.
Ja, just det. Ja, det är bra, det är bra. Du, så har vi fått en verkligen observant här. Varför har du gul tejp på stavarna för?
Ja, det säger sig för självt. Gul tröja och gul tejp.
Ja, så bra. Det är så bra.
Sen märker jag upp stavarna så att jag parar ihop dem. Och jag vet inte, funkar det, Anton?
Ja, det funkar jättebra.
Det är för det jag märker lite också.
Ja, det är jättebra. Det är med de märkta med 1, 2, 3, va, så tävlar de med ett par. Visst är det så?
Ja, precis.
Så att det är jättebra när vi, och det är jättebra det där de försöker märka dem allihopa, så att vi har ju en, i början på sången var lite, ja, på tjejerna som slarvar lite och hade inga stavar ut till så jag sa det, hur fan ska ni lösa det här om någon går sönder? Liksom måste ha mer reservstavar ute. Och nu sista 3 veckorna, jag tror vi har 40-50 par stavar ute nästan till, så att nu har vi mycket stavar ute, och då är det ju väldigt viktigt att de är märkta så här. Och så då står de där ofta i kanten på när vi står och dangar, och då vet man då att kommer Emil och viftar den, ja, men då är det bara att leta efter gula tejpen, så vet vi att det är hans stavar.
Vi kan berätta den där blundern då lite på farmteamet i Ladegonella.
Ja.
Det var ju lite roligt. Vi hade kört tävling då på lördagen, och så rätt nära boendet var det en servicezon, så vi var ute och tränade på vilken dag det är? Ja, måndag skulle jag tro.
Ja.
Så bara, ja, men då åker vi, så bara står ett par kv-stavar där. Så bara, ja, fan, ett par kv-stavar. Såg ut som det hade stått ett tag, liksom. Det var lite ringkost på dem. Fan, det står ju karro på dem här.
Ja.
Så det händer mycket för team också.
Det gör så faktiskt, och lika nu också. Det har jag inte berättat för Nils heller, så nu får han hoppas att han lyssnar på podden här i helgen, så får han reda på det här, att Nils var ju lite, inte frustrerad, men fan, det var ett par stavar försvann för han nu på marsan, och det må ju vara hänt, för vi har ju mycket och det går ju fort och så här. Så ringer Martin Holmstrand när jag är i München och säger, du, jag har Nisse stavar, ja, och det var inte glömt, utan det var ju att han var ju med och hjälpte oss, så att det var bara att vi hade glömt bort att han hade dem, så de stavarna var också kvar i fjärde zon, så de har vi också koll på igen.
Ja, det kommer kommer tillbaka.
Ja, det brukar göra det. Det brukar göra.
Ja, vi fick ett par extra stavar i Baggerstein, och ja, de lämnar vi åter nu.
Så. Nu ja, precis. Att det brukar
gå tillbaka ofta överallt.
Så är det faktiskt, så är det faktiskt. Ja, det är mycket sådär som händer. Men då ska vi ta någon mer fråga här. Ja, men det här har vi pratat om lite om tidigare, och det tycker jag vi kan ta nu också. Det är nog det vore intressant om ni ville dela er igen med det ni pratade om i podden i somras angående det tekniska jobbet Emil har gjort inför säsongen. Och det, ja, men berätta lite om, kommer du ihåg vad vi sa? Det när vi satt i konferenslokalen på Lassalyckan och du spelade tv-spel, så poddade du, jag och Nisse och Alvar, tror jag, lite grann.
Och mitt tekniktanke? Eller
ja, lite vad vi hade jobbat på under sommaren med, det var sporten där vi pratade om.
Ja, det var väl en del om att behålla den här höga positionen när man blir trött och behålla en bra frekvens.
Ja.
Som jag hade tänkt mycket på under sommaren, och ja, har även tänkt mycket på det nu. Och det tycker jag att det har ju, man känner att det har gett resultat.
Verkligen, verkligen. Men Hur mycket skulle du säga att, för vi har ju, jag hade ju en legendarisk bild på dig som Pudding tog när ni var i Brux och körde sprint, när det var väldigt djup på sprinten där. Hur mycket skulle du säga att det här är liksom formdriva? Jag kan nästan lägga ut den bilden efter podden här, så får ni se på en fantastisk bild. Och det här är ju bara ett par månader sedan. Och du var i final, ska man komma ihåg, så det var ingen dålig dag så. Men hur mycket skulle du säga att det här är liksom formgörligt också, att när du blir så här djup, eller när du orkar hålla dig i hög position hela tiden?
Ja, det är faktiskt väldigt mycket form.
Ja.
Det är bra, liksom, det är bra tonus i musklerna, liksom. Det svarar bra, man är väldigt spänstig i kroppen, tycker jag. Och då sätter man oftast en väldigt hög och bra teknik.
Ja.
Gentemot när man blir trött och liksom, då är det svar i musklerna, då blir det liksom, det blir långa och långsamma drag.
Du, sen är det en små fråga, vad du gör av alla klockor, och du kan du berätta om vad du menar med det, för den som inte vet.
Ja, jag håller på att starta uraffär här.
Ja, det är ju...
Man vinner ju en Certina klocka på alla vinster. Så jag har ju samlat på mig några, och jag törs väl inte säga vad jag gör med dem när jag lägger dem i en garderob.
Ja, det du tänker att det här ska bli en värdefull samling om när du blir pensionär, typ?
Ja, precis. Det är min pension.
Ja, ja, det är det faktiskt. Det är helt rätt. Helt rätt.
Nej, sen är det så, man har ju bara träning mest hela tiden, och då måste man ju ha en pulsklocka, och det är ingen pulsband på dem där, så det är därför det inte blir så.
Vad använder?
Nej, och sen är man ju inte jätteofta på någon tillställning där man ska ha någon, eller där man kan använda dem. I alla fall inte under säsong, sen blir det kanske under våren eller sommaren.
Jag tänker, om du börjar tävla med den rackaren, tror du Red Bull är mer intresserad då?
Kanske.
Ja, det skulle vi få fundera ett varv på, vet du. Du, är en som frågar, Jodor 12, mixar du med stavlängd under säsong?
Nej, har inte gjort det tidigare. Jag kör väl mest bara maxlängd.
Ja.
Och då är ju längden i pjäxor gånger 0,83 då. 83% av kroppslängden.
Du, på tal om det, nu sitter jag, men jag vet att det finns en fråga här också. Hur, för de har tagit och fått med sig att du kör med, eller vi kör med härdkil. Hur bygger du upp din härdkil? Det kan du också få berätta om.
Jag har kört med 3D-printade härdkilar då. Så det är väl, vad ska man säga för kil?
Ja, det är. Men det, vi har väl haft lite olika. Någon har haft dubbelsula, och någon har väl haft en trä... Mackan hade väl någon ek-grej, och du hade 3D-printat, va? Så att,
ja, precis.
Men kör ni kilen nu också när Fischer har höjt upp dem? Eller är vi nöjd med den upphöjningen nu?
Jag har testat lite.
Ja.
Det är lite delade känslor där. Om att det kan kännas väldigt bra vissa, men sen bara... Man blir väldigt hög och blir lite ostabil, så...
Ja, det...
Han värderar och kört på något lopp, men än så länge har det inte blivit något.
Nej. Staffan, han skriver så här: var det min utlovade vildsvinsjakt som gav de extra krafterna på upploppet?
Ja, jag hann ju tänka på det men under loppet.
Du ser.
Så det måste ju vara det då.
Ja. Ja, det är. Du, sen det här blir mer en lite reklam än att för att svara på den här. Långloppspodden har jag frågat, hur gör man för att bibehålla en formtopp över tid? Långloppspodden, det har ju kommit lite längd och alldeles långloppspoddar här under vintern. Det är ju Vacke och Brynte som kör glidarna, den här långloppspodden. Jag tror det är några som håller till uppe i Lofsdalen som har dragit igång den podden. Och så finns det ju Smala skiderpodden, Och så, ja, så det börjar ju komma Vintersportpodden, ja. Där var ju du med för bara någon vecka sedan, så att det finns lite längre och det är jätteroligt att folk börjar se våran idrott och liksom bjuda in både, det är både teamchefer och vallachefer och åkare och så som har varit med i de där, och så Brynte och Vacke, de kör mer den journalistiska och tittar på, följer sporten överlag, så det är jättebra, det är mycket, mycket.
Det är jättekul att det, om man verkligen ser att de kör ju ett avsnitt i veckan ofta och bra liksom jobb på det.
Ja. Du, en av våra poddfavoriter har ju faktiskt skrivit in en fråga, och det är inte Oxen. Oxen har faktiskt inte skrivit in någon fråga. Det får man ju fundera. Han brukar alltid göra det. Varför han inte gjort det nu? Men det har han inte gjort. Men däremot så har Chris André faktiskt skrivit en fråga. Och han frågar, när ska du låta någon annan vinna?
Jag har inte tänkt på det. Den planen har jag inte lagt.
Nej, men om vi tar det lite allvarligt då. Är det här skulle du bry dig om du förlorar? Det är klart att man vill vinna i Särska, det är ett av de största tävlingarna, men liksom, skulle det liksom, tänker du att någon gång tar det här slut, eller tänker du inte alls på det liksom?
Jo, så är det ju. Solen kan inte skina jämt. Eller den går ju bakom molnen och ner. Nej, så det kommer ju komma en dag då jag inte vinner, och då, men jag känner att det har gått så pass bra nu som att jag är lite förberedd på att det kommer gå åt helvete då. Men jag känner inte att det kommer vara ett nederlag i sig. Förlorar jag liksom alla lopp resten av säsongen, så har jag ändå gjort mitt livs säsong.
Ja, så är det.
Och det är ju det man är fokuserad på, att de här loppen man har gjort så bra.
Du, sen har vi en intressant fråga här som jag, du vet, efter varje seger så har det blivit, det var ju du som faktiskt började med det här när du vann Marsan första gången och körde Amazing, och sen efter det så har vi liksom låtit den här Danny-låten Amazing följa dig lite grann. Då är det en tjej som heter Hanna här som frågar, gillar du den här låten, eller är liksom, får du trycka tyst när de här reelarna kommer när du vinner?
Jag vet inte, jag är väl ingen superfan av den låten kanske, men jag är ju så jäkla, jag är inte musikintresserad för 5 öre egentligen.
Så Danny's Amazing går inte hemma i lägenheten nu för fullt liksom inte?
Nej, det är inte den jag trycker på play. Nej,
då får ni fundera själv om man gillar den eller inte. Men du är ju snart tror jag nästan att du kan vara med på Danny's konserter när den låten kommer och komma fram och göra lite sån här segerdans.
Ja, jag vet inte om jag kommer tacka ja till den inbjudan.
Ja, det blir mycket konstiga inbjudan, så är det. Så är det. Nej, men jag tror att vi har tagit mycket av det. Alltså, det ska du också veta, att så här mycket frågor som har fått nu, det har vi inte fått tidigare, och vi kan inte gå igenom alla, men otroligt roligt att det är det, och det visar vilken engagemang där. Och jag tror många är så himla, himla ödmjukt. Man ser också det som att jag såg Pontus Hermansson här. Är han i din ålder, tror jag? Det är ju en skidåkare.
Ja, vi är lika gamla. Vi tävlar mycket som junior och början på senioråldern.
Ja, och han skriver det att liksom Emil har inte varit någon juniorstjärna, liksom hur kunde det bli så här? Och många har tagit till sig det där, alltså att du har ju inte, och det har vi pratat om många år, du har ju vunnit Ski Classic tävlingar många tidigare, du har vunnit stora tävlingar, du har varit tvåa på Vasan, du har vunnit Ski Classic totalt, så att den här största chocken, men jag tror återigen nu så studsar det här tillbaka, märker man på folk som lyssnar och liksom verkligen är glad för din skull liksom, och tror jag inte bara för att det är du utan att du faktiskt visar att du behöver inte vara bra, bäst eller ens bra kanske som 15-20-åring och kanske inte ens som 22-åring. Hittar du rätt, börja göra jobbet, liksom hitta momentum i det, så kan du fastän bli bäst i världen, och det med bravur liksom. Och det tror jag många, det märker man att många är väldigt så här, genuint glad för.
Ja, det stämmer helt. Liksom att man kanske liksom, man tror man gör jobbet också.
Ja.
Det blir nog lite hårt att man tror man tränar jättebra, man tror man tränar mycket, men sen så bara kanske man får lite inspel och lite inblick och verkligen rannsaka vad man håller på med, så kan det nog vara att liksom, man måste kanske steppa upp gamet. Men, och det var typ lite det som hände när man klev in i teamet.
Ja. Ja, det. Du, sen är det en fråga också. Staffan var inne på lite annat, men det blir mycket jakt, både på högt och lågt där, liksom, folk så här. Men hur går det med jakten, alltså den med bussen i skogen? Och det är mycket frågor som liksom, jagar under säsong och så vidare. Liksom, är jakten en del av framgångsfaktorn? Så här. För många har tagit till sig det där. Och det var ju också Kurse Karsten som visade det där första gången. De var ju med både dig och Kardin ute och jagade en gång. Liksom. Och det där tror jag folk har liksom tagit tillvara. Det är en del av det, och det är väl en viktig del av det, av dig i alla fall.
Ja. Absolut, det är en jätteviktig del av mitt liv. Jag ska ju ut och jaga här om någon dag, är planen. Så ja, det är det man åker och tänker på när man är borta. Att, ja, men, komma hem så blir det en jaktdag. Och det använder du mycket för att liksom, ja, få koppla av. Och, för, ja, men man använder det är verkligen en prestation i liksom jakten. Att man, en utmaning i jakten. Att liksom, jakten är liksom, vad ska man säga? Att överlista viltet på något sätt. Om att det jobbas mycket med liksom att man ska vara tyst, man ska tänka på vinden och det är liksom så jäkla många utmaningar som man jobbar med och utvecklar och tänker. Ja. Men på ett helt annat sätt, eller på ett helt annat sätt än vad träningen är, det är ju liksom mer fysiskt och då blir det mer kanske psykiskt eller analyseras i momentet i jakten. Och det är väl en sån del är att man kan utvecklas även där om man man märker liksom att tränar man mycket där så blir det blir oftast man får fälla lite mer vilt och sånt där. Och det är väl en del som jag tycker om väldigt mycket.
Ja.
Sen blir det en skön omkoppling.
Ja, det är minst jätteviktigt känns som också. Du, vi ska titta lite framåt också innan vi faktiskt går vidare här. Och det är ju Jizerska, och när podden kommer så är det bara en vecka bort. Det går fort alltså den här. Och en tävling som, ja, vi har väl bra, ja, vi har ju jättebra bra minnen därifrån. Men vi har ju också, det är ju en tuff tävling både fysiskt för er åkare och banprofilmässigt och så. Och så sen är det ju en, brukar vara påfrestande, alltså materialmässigt. Det kan skilja mellan lagen och så vidare där. Hur går det, vad har vi för tankar inför här?
Jag tror vi har goda tankar.
Ja.
Senast, som du säger, att skidor har ju vi haft väldigt olika.
Ja, kan man säga.
Och det är väl den tävlingen som skiljer mest på från lag till lag om att vilka som träffar, eller vilka, men vissa träffar och vissa träffar inte. Och det är ju en väldigt rolig tävling. Jag tycker om banan är jättebra. Den är utmanande och krämande. Och en enkla folkfest.
Ja.
Och det har vi lite blandade resultat. Vi har ju en vinst och så har vi några bottennapp så där, så att, men jag ser fram emot det. Jag tror det kan bli ett bra race. Så.
Men i fjol lite, då vände vi säsongen lite här för din del. Alltså det var inte så att nu får du göra rätt om du var där 5-6 där.
Ja, 6 blev det. Så det var liksom början på vändningen.
Ja. Jag kommer ihåg att du var väldigt nöjd efteråt för att det hade känts bra. Alltså det var en lättnad och sen så åker vi till Estland och så släpper det rejält. Liksom. Alltså det där är ju en tävling som den är ju väldigt rättvis och väldigt brutal. Så att säga. Den är tuff.
Ja, verkligen. Det kan vara en av de tuffare fiskeklassiker.
Ja. Men just det, jag vet att jag fick déjà vu när du sa det där med folkfest. Du och jag pratade om just den här tävlingen tidigare här i podden, tror jag. Just det här att man kanske tycker att checken, liksom, hur kul är det? Liksom. Men det är ju en stor tävling. Man ser fram emot att komma dit. För ni är ju stjärnor där, verkligen stjärnor där.
Mm.
På inte tal om Max Måla, han är superstjärna där.
Ja, verkligen. Det syns att han har lite rötter därifrån.
Ja.
Ja. De börjar ju sitt jobb liksom både höstas och höra av sig och kolla så att man verkligen kommer.
Ja, precis. Och sen direkt efter det, så eller direkt helgen efter det, då kör vi dubbel här i Sverige, Orsa Grönskydd, så dit får ni gärna komma och titta eller tävla. Det är motionslag, det är lopp för alla på lördagen, så dit vore ju jättekul att få så mycket folk som möjligt. Och sen när vi sopar vi vidare med Vasan 2 veckor senare, så att det är mycket roligt som kommer nu, Emil.
Ja, nu är det säsongen att dra igång på allvar.
Ja. Du, är det något mer du vill tillägga till Vasapods-lyssnarna här innan vi släpper iväg det så du kan träna vidare in mot resterande del av säsong?
Ja, jag får väl lycka till till alla som ska åka Vasaloppet om att hoppas alla bra nu och fina förhållanden och verkligen ut och träna nu då.
Ja.
Det finns, får ut och dra några långpass.
Ja, och Vasaloppet i sig, det verkar vara väldigt bra. Sälen, Evertsberg, är ju, ja, det är ju meterns snö där, så det verkar ju bli väldigt fint. Nu ska vi inte säga så, det kanske blir milt i en månad då, men med en månad innan så känns det som att förutsättningarna för en fin Vasavecka ligger verkligen nära till hands.
Ja, precis.
Bra, men då säger vi så tackar vi er för att ni har lyssnat. Nästa vecka kommer vi tillbaka, då ska vi prata upp Jizerska lite grann. Sen ska vi prata med Carl-Henrik Kniper som vi pratade för några veckor. Han som är vår motionär ute i spåren. Han har ju åkt de här Originals-loppen och i helgen ska han åka Orsa Ski Marathon. Så vi ska ta tempen på de här långloppen i Sverige också. Och så sen blir det förstås Jizerska och lite annat, allt möjligt. Så tack för den här veckan. Tack och
nu är det svagt upp.
Oj, oj, oj!
Och Emil Persson ser ut att göra det.
Hur lätt som helst!
Christian, han flyger ifrån dem upp mot sin sjätte seger på sex lopp i år. Den sjunde raka, han skriver historia i Ski Classics. Han är helt enorm, Emil Persson, han gör det igen.
Han är en egen division, de är inte ens nära nu.
Nej, det var helt otroligt, oj, oj, oj.
Vasapodden, av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.